Ja, välkomna. Nu kommer kvällens och dagens gubbasvep här med Håkan och Kent. Ja, nu sitter vi som vi brukar göra när vi har spelat in förut i bilen, och så vi drar iväg, och nu har Kent varit hämtat mig hemma, så nu blir det väg till stan. Eller vad blir det, Kent?
Jo, det blir ju min altan nu igen då. Där har vi ju varit några gånger förut. Och idag ska vi ha en rolig stund.
Vad menar du med rolig?
Ja, det får vi se.
Det får vi se. Det kommer. Kommer det en gubbe eller kommer det?
Ja, kommer en gubbe.
En gubbe, ja. Men är en kändare eller?
Ja, då, väldigt känd.
Jag tror det.
Jajamän.
Ja, det ska bli spännande att se då.
Ja, det är så mycket.
Altan är ju väl inkörd utav också.
Jajamän, det är bra.
Vad, röker du något på altan nu eller?
Ja, jag tog helt blås förut.
Vad dum du är. Jag menar om du röker när kött eller fläsk eller?
Ja, jag har bara rökit i baconen så länge.
Jaha, då får vi se hur det här smakar.
Ja,
så du börjar med låta eller? Så jag gör det.
Börjar du?
Ja, då börjar jag med Chet Atkins. En gammal gitarrist, fantastiskt. Jackety X, och den kommer nu. Och nu sitter vi här i köket hos dig, Kent. Vi kunde inte sätta på altan för det var för kallt.
Ja, det är lite svårt att vänta länge, men det kommer.
Och nu har det kommit en gubbe. Jag får säga gubbe, för vi är nästan jämngamla, jag och du.
Ja, vi blir lite annorlunda.
Ja! Det hörde ju på rösta vem det var kanske, men du kan presentera det för det tycker jag.
Ja, den gubben han säger, det är Gilles Selberg som har blivit inviterad att vara med i detta gubbaröra. Och det ska bli spännande att se vad det blir utav det.
Det är inget emot vad vi tycker.
Ja, du ser det.
Nej, det är kanske signifikativt att du kallar för gubbaröra, för det heter faktiskt gubbasvepet.
Gubbasvepet? Gubbasvepet var det, ja. Gubbaröra är någonting annat kanske. Nej, men det, fan, det är ju smörgåspålägg.
Det är gött där.
Gubbaröra. Det är gött där.
Ja, Gillis. Hur har du hamnat i Falköping?
Jag blev med barn, lägenhet och hustru i nämnd ordning.
Jaha.
Och pojken kom 63 och då flyttade jag hit, och min Britt är ju härifrån och barnen född i Falköping, men hon var frissa nere i Gnosjö i Småland, och frisersalongen låg alldeles intill banken där jag jobbade då, och ja, där kom en snygg tjusig blondin, det gick ju inte att låta bli där, utan ja, det blev som det blev, och vi blev tillsammans och fick sen flytta hit upp till Falköping när Micke föddes 63. Och då bodde vi på Skellegatan där borta.
För man kan ju höra att du inte är född i Falköping.
Ja.
På Falköping där.
Ja. Nej, småländska i det är ju kvar.
Är det Gnosjöare alltså?
Gnosjöbo, ja.
Jaha.
Ja. Och alla frågar om jag har fått med mig Gnosjöandan hit, men det vet jag inte, det tror jag inte jag har fått. Men Gnosjö är vana för dig, och när jag ringer hem till kompisar nere i Småland, då pratar jag småländska.
Ja, det kan jag tro.
Det blir det bra. Ja. Kompisarna, det är ju från, så det är inte så många kvar.
Ja. Nej, det blir ju så med åren.
Sånt blir det.
Men du är ju väldigt påhittig och sådär, så lite gnorranda kanske du ändå har.
Ja, det finns det.
Du har hittat på mycket genom åren.
Ja, jag har varit med många spektakel, ja. Det har jag varit.
Men hur gammal var du då när du flyttade hit?
19.
Jaha. Jag var inte äldre.
Du blev en barn så tidigt alltså. Ja. Det var, jag trodde det höll på dig lite med det.
Nej, det är lite svårt att hålla, inte ha en näva då.
Ja.
Och sen fick vi ju Nettan då 68. Kom ihåg. Och då började jag på banken här uppe. Jag jobbade på banken i Gnosjö också. Och sen började jag på Skandinaviska banken här uppe. I sedermera SC-banken eller SCB. Och var där till 70 år.
Var låg den banken då?
Ja, den som är restaurang nu, Pio eller vad heter det?
Pino, ja. Pino, ja. Ja, ja, ja. Det var Skalvårdbanken som låg i andra hörnet eller?
Ja,
det
andra hörnet, ja.
Ja, just det.
Men så var jag där på men så ringde de ifrån Göteborg, som var vårt huvudkontor, och frågade efter en snickare. Och så lade de snickare till. Ja, har du snickare? Jo, det är klart jag känner snickare. Jag visste öppna kontor i Skövde. Jaha, så då snickare till det. Ja, vi har en lokal som vi måste ha den. När så det öppnas då trodde man ju att det handlar om månader innan det var klart. Nej, det så öppnas i nästa vecka. Du är inte klok, nu tack. Men för att göra långt kort så var det faktiskt så att detta var på måndagen. Och vi skulle alltså öppna helst på fredagen. Men det gick inte samma vecka. Men måndagen skulle vi kunna klara det. Men det gick inte. Det enda som inte gick att muta det var Televerket. Annars så mutade vi alla. Så vi öppnade kontoret på tisdagen efter 8 dagar.
Herregud.
Det var tufft där.
Det går nog inte nu för tiden.
Nej, det gick inte då. Och förklaringen kom så småningom ganska tidigt. Därför att det var på den tiden regeringen hade konselj på fredagar. Och då beslutade man på den konseljen som var fredagen innan att det var förbjudet att öppna nya bankkontor. Mm. Och vi och Värmlandsbanken hann öppna. I Värmlandsbankens styrelse satt Tage Lande och i Skandinaviska bankens styrelse satt han Bagan Johansson från Ljungby. Och de hade läckt så att vi hann öppna på Värmlandskontoret och Skövdekontoret.
Men varför tog den där beslutet?
Ja, det vet jag faktiskt.
Det vet inte.
Nej, jag har ingen aning.
För det har jag aldrig hört faktiskt.
Men det var en väldigt rolig tid. För samtidigt så kom det kreditrestriktioner, va? Så du inte får låna ut pengar. Men då ringde de för Göteborg. Se till så låna ut så mycket pengar ni möjligtvis kan. För det kan inte de andra bankerna, så får ni nya kunder. Så vi öste fullständigt ut pengar ute. Och det är roligt än idag därför att ute i Södra Ryd så var det ett byggnation där på en 100 kåkar, någonting sånt där. Och de finansierade vi och vi lånade ut pengar till alla som ville bygga hus där nere. Och än idag kommer det fram folk och säger, du har gjort mig till miljonär, säger de. Idag får de kostade då 150 000 någonting. Idag får de 3-4 miljoner för det. Så att det är många som kommer fram och tackar.
Hade du med en provisionsklausul?
Ja, det var just det. Det var skit på det.
Ni lyssnar på Gubbasvepet och idag har vi Iris Hellberg som gäst. Och nu ska han spela en låt för oss. Vad blir det då?
Det blir nog Sten Åkes När lyktor tänds på andra sidan bron. Det är en liten favorit där.
Jag vill vandra kring min ungdoms gamla kaj. När lyktor tänds på andra sidan bron.
Nu har vi lyssnat på Sten-Åke Söderhök. Och du påstår att du kände honom.
Ja, det.
Man kan du berätta lite om det?
Ja, han var gift med en flicka från Nordensberg och min frus morbror var gift med syster till henne. Och det innebär att då träffades vi lite grann då, nu och då på kalaser och sånt där. Då. Och sen spelade han revy i Skalborgsrevyn. Och där blev vi bekanta också. Jag försökte skriva lite nummer till dem. Så att, om jag säger tycke uppstod.
Jaha.
Ja, på det. Men han var inte så mycket umgås med. Det var en trevlig karl, men inte mer. Han hade Lisebergsrevyn och den körde han ju veckans revy jämt. Ja. Sen var ju gammal kompis med Rulle Lögen. Och de kände ju varandra som led och långa. Sten-Åke och Rulle.
Skrevs det någon åt själv eller?
Ja.
Det gjorde han.
Ja. Sen var han hade bara en flicka och han, vad heter han, från Brömsen blev ju hans pojk om jag säger så. Ja. De hade oerhört fina förbindelser, verkligen fina kontakter.
De var Albert och Herbert på riktigt?
Ja, det får man nog säga att de var. Från Brömsen, Thomas, han sörjde Sten-Åke något alldeles oerhört när han gick bort sen.
Hur kom du in på det med att skriva såna här grejer och... Lustigheter har du gjort på mig alltid.
Jag gjorde debut på scenen 1956 i Gnosjö ordenshus. Mm. På en kabaré som, kan ni tro att jag har varit SGU-are? Men det var SGU som satt upp en, Sveriges Godtempel Ungdom satt upp en revy.
Och där jag lät dra på ljuga va?
Där fick jag en roll som ska spela brudgum i den revyn. Och där började det. Då blev jag biten av den där bakterien och sen har det hängt i.
Men började du skriva också samtidigt? Eller var det
bara... Nej, inte då. Inte, nej, det började jag inte skriva förrän 60-talet, 60-70. Då började jag skriva lite.
Då fann du din ådra?
Ja, den. Sen var det ju den stora revyn. Det var ju när vi hade revyn i Forskningsrevyn. Men jag skrev en del till Skaraborgsrevyn och skrev till Rulle en del. Rulle Lugen.
Mm.
Allt blev inte godkänt, men jag skrev en del. Men en del fick jag med. Det var lite roligt faktiskt.
Ja, det måste det ha varit.
Och sen hade ju Forskningsrevyn då en 12-13 år vad det var. Och det var ju en rolig, jätterolig tid. Men jobbig. Gick en in i skrivarlyen i augusti och kom ut i december. Barna undrade om det var så kom jag åt ibland.
Men var du med och bildade den här föreningen? Nej. Fanns den innan?
Det var teaterboven har sitt ursprung egentligen i kommunanställda. De hade sådana här personalfest och så hade de ett gäng som skulle komma dit och roa och underhålla. Och då var det några stycken där som blev förgrömmade. Det var så genomuset så de sa att det kan vi göra bättre själva. Mm-hmm. Och då var det bland annat Rolf Gren, det var Fru Berger, det var Gunilla och Britt-Marie Strid och några till som och Bosse Olsson och Inger Olsson.
Just det.
Så de började och sen körde de under Rolf Grens regi i, jag tror, 2 eller 3 år. Mm-hmm. Sen så gick Rolf ur och då fick jag komma in med istället. Så då började jag någon gång 87, någonting sånt där.
Var inte Ingmar Bergviken med?
Jajamensan.
Var han med från början också eller?
Det undrar jag inte han var, ja. Det är jag inte riktigt bergsäker på, men det tror jag att han var. Han var med från början också.
Men var du på scen då eller var du skrev du material bara?
Nej, jag var med på scen.
Bara.
Jag både skrev och med på scen och bar mig åt.
Hade ni regissör redan på den tiden då?
Ja, hade vi. I början så var det Ingmar som hade den ådran att hade regin. Men sen så blev vi så pass duktiga så då ville vi ha en som kunde det här.
En proffs.
Och då hade vi samma som Mats Ljung hade. Aha. Och Jan Wennberg som hjälpte oss då. Och sen hade vi Mats Sandelius från Karlshamn som hjälpte oss också att regissera. Det är han som har satt upp ute i Cesarstugan, Mats Sandelius.
Ja, just det.
Och han är ju Karlshamnspojk, han är jätteduktig. Så han var med oss några år, men sen när jag började jobba i Skara som turistchef så blev det så bökigt och inte minst lite känsligt då att stå på scen och driva med de man skulle jobba för. Så att då tackade jag för mig och gick ur.
Men hur många år blev det du höll på med det?
12-13 år någonting sånt där.
Men sen fann du nya banor då?
Vadå menar du?
Att få uttryck för din...
Vad så?
Och kunna ge uttryck för dina lustifikationer.
Ja, sen ringde ju Kalle Thulin på radion. Någon gång 89 någonting, 88-89. Jag behöver vara någon som korserar lite grann i radion. Ja, vad så det handlar om? Ja, det får du bestämma själv. Men du får 5 minuter varje fredag.
Det är...
Och ja, det får jag fundera på då. Och det blev så att jag fick ihop någonting. I början var det lite tafatt, lite sådär, ja, svårt att hitta på. Men det skulle ju vara lustigt, det skulle vara lite roligt, det skulle vara humor i det. Va?
Mm.
Men jag hade en favoritförfattare som heter Gitz Olsson, en kursör.
Mm, just det.
Som hade Pettersson och Archimedesen och Öberg med Pentan och de här. Mm. Och där satt det. Så att jag konstruerade 4 gubbar som vi ballade bast ihop. Det var Bror Duktig, Starka Arvid, Skamlöse Sven och Försiktige Sture.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och de gubbarna, de broderade jag allt kring till, va. Och det hade den fördelen att jag kunde vara rätt giftig, va. När jag la ord i mun på Bror Duktig så kunde han ju vara tämligen elak. Det var ju inte jag, det var ju Bror Duktig som sa det, va. Och Försiktige Sture och de här. Så att det var riktigt, riktigt roligt, de här gubbarna.
Fanns det en riktig förebild i de här gubbarna, eller?
Jag har fått den frågan förut.
Jag förstår
det. Och då säger jag att det finns alltid en produktig i ens omgivning. Det finns alltid en försiktig studie. Det finns alltid en skamlös vän. De finns där runt om oss allihop. Det är bara så.
Jag funderade ofta på det när jag hörde dina kosserier och att jag undrar vem man menar.
Ja, det var det. Någon som blir riktigt sur. Ja, som
kände igen sig, menar du? Alltså, hon kände igen sig.
Ja, han påstod att han kände försiktig och Sture. Han var en som hette Sture. Han var sur som ättika. Men jag fick förklara för det är dig det handlar om.
Nu får vi spela lite musik igen. Mm. Nu kommer Peps Persson. Du är ju en man som har haft många järn i elden och nu har vi pratat det här om dina kåserier och medverkan i revier och radio och allt vad det är. Du gör ju annat också som ligger mig varmt om hjärtat eller varmt om magen kanske jag ska säga. Så då tänker jag förstås på Grynkorv.
Ja, det. Ja.
Det får du berätta lite om hur det kom sig.
Ja, det kan jag undra. Jag gillade ju Grynkorv. Jajamensan, det gjorde jag. Men en dag i augusti...
Fast du var från Gnosjö?
Ja, men hon lärde mig att äta där uppe.
Gjorde inte morsan din det?
Nej, inte i Småland.
Det gjorde...
finns inte grynkorv i Småland.
Det gör det inte.
Nej, för tjuven gubben.
Nej. Det är bara ostkaka.
Ja, ostkaka. Nej, det, grynkorv finns bara i Skaraborg.
Åh, oh, fan.
Jo, jag tyckte att för Svärm och hon hade det. Och det slaktade Gustafsson när jag var på Tostersonsgatan. Han gjorde god grynkorv. Och Claesson gjorde grynkorv. Ja. Och så det bjöd Svärm på. Det tyckte jag väldigt mycket om, och Britta också. Så en dag i, jag tror det var 2005, så ringer Börje Breldid till mig. Vi var ju gamla kompisar genom revyerna och sånt där. Så säger han, har du läst landshövdingens kokbok? Det var Göte Bernhardssons kokbok. Mat från residenset eller vad den heter. Nej, det är så nog jag har den i bokhyllan, men så nog jag inte tittar på den. Han har skrivit den där kokboken om mat i Västergötland och inte skrivit ett ord om grynkorv. Detta måste vi göra någonting åt, så Börje. Ja, vi får demonstrera då. Ja, det tycker Sten Allock. Sten Allan var för Skövde. Ja, så är vi tre stycken som tycker likadant. I Sverige bildar man föreningar när det är tre stycken. Vi bildar grynkorvens vänner. Ja, det är bra, så det gör vi, så Börje. Så det slutade med att de kom hem till jag bjöd hem dem på lunch. Vi satt på en augusti, fin augustidag på min balkong på Ryttarevägen och vi hade kokade grynkorv och vi skrev ihop statuterna där och hade någonting så vansinnigt roligt när vi fick ihop dem här. De är studentikosa till den milda grad. Fullständigt tokiga. Och sen när vi satt där kom... Men hur ska vi få medlemmar nu då? Det var ju nästa fråga då som i den här föreningen. Det kan inte bara vara tre, vi måste ju få ut någonting. Och då visade det sig att då hade ju Skövde hade ju matfestival strax efter det här. Och vi kanske kan göra reklam för på matfestivalen. Så jag så ringde och frågade om vi kan få en stund på lastbilsflaket där och göra reklam för det. Ja, jättebra. Och jag med hot och löfte och glädje och muta så fick vi en kvart där på lastbilsflaket på här till Johanstorg. Och där propagerade då Börje Brillid för grynkorven och grynkorvens vänner. Och han läste en stycke som han läste upp. Och att alla skulle bli medlemmar i detta nu och försvara grynkorven för när inte landshövdingen gjorde det. Och det slutade med att vi har åkt därifrån så hade vi över 70 medlemmar. Ja, det var ju dråpligt och sen gick det ju bara fort, det var den ena efter den stöldaröket efter den andra. Och nu faktiskt vet jag att idag är vi 680 medlemmar. Vi har snart årsmöte och då vet jag att det är 680 medlemmar.
Över redan nu på söndag, va?
Ja, det är den 20, sista söndagen i mars är det alltid.
Ja, just det. Ja.
Då ska vi ha årsmöte och det är 200 pers någonting sånt där och kommer.
Ja, det har ju varit trevligt.
Ja, det är ju hemskt roligt och det är ju så många dråpliga grejer, du vet. Vi kämpar ju för att det ska vara allmän flaggdag. Det ska vara röd dag helst. Så det bara, och det ska stavas med stor bokstav, grynkorv. Mm. Och medlemsavgiften motsvarar vad 2 kilo grynkorv kostar på årsmötesdagen. Då det bestämmer vi vilken butik det är. Och vi har adresserat en ICA-handlare, jag ska inte säga var, men vi har adresserat en ICA-handlare så han sänker alltid grynkålspriset på den årsmötesdagen till 59 kronor. Så det innebär att årsavgiften är alltid 118 kronor av allt i alla tider. Ja, det är en sån där stöllaruk som är riktigt, riktigt roligt.
Men det är ju sånt folk tycker är kul.
Ja visst, de tycker det är jätteroligt bara med grynkålen. Som sagt, och det smakar ju inte illa. Sen är det faktiskt så att vi har varit med på korvfestivalen både i Göteborg och Stockholm. Mm-hmm. Och representerat och bjudit på grynkorv. Och det har varit vansinnigt roligt. Så att jag är med i den, det finns något som heter Korvakademin där jag blev invald. Beroende på att den akademin de stal våra stadgar rakt av.
Jaha.
Och det sa han, hörru du, det där har jag upphovsrätt på. Så, ja, men du blir hedersmedlem. Och så kan jag kör i vind. Så nu ska vi upp till Stockholms korvfestival 4-6 juni. Så ska vi bjuda på grynkorv och sälja grynkorv där.
Vad kul!
Ja, det är riktigt roligt. Och där är vi är väldigt uppskattade för det. Vi är de enda som har kokt korv. Grynkorv, alla andra är ju stekta, det är ju prinskorvar, det finns ju korv i alla ordentliga, men vi har det. Och vi har våra favoriter, du vet. Vad heter han? Han från Grythyttan.
Carl Jan,
ja. Han ska alltid komma dit och handla grynkorv och smaka på grynkorv.
Ja, det.
Och ja. Jan Scherman, han fäste en annan med på årsmötet. Nu, han är också alltid där. Mm. Vi får alltid en chans att prata för det. Och stockholmarna uppskattar det faktiskt. Och de undrar ju vad vi får köpa i Stockholm. Det finns ju inte i Stockholm.
Nej.
Det finns 15 tillverkare utav grynkorv och 12 av dem finns i Västergötland. I Skaraborg, rättare sagt.
Jaha.
3 stycken utanför. För att den är. Och sen har vi då, vi har ju, nu på årsmötet så har vi ju testat, vi då ta ut en vinnare där och sen har vi en vinnare sen i höstas. Så då blir det världsmästerskap sen i augusti i Skövde. Vem som blir världsmästare, den vi kallar det världsmästare. Det kunde låta högkvärdigt.
Det är helt okej.
Okay. Ja, det är trevligt.
Men är det ett stigande intresse för grynkorv skulle du säga? Eller?
Ja, det påstår jag att det.
Har du fått några reaktioner från den gamla landshövdingen då?
Du, vid ett tillfälle så träffade jag honom och så frågade jag honom, det var när jag var i Stockholm. Så frågade jag honom, Göte, hur i alls idag kunde du komma på att göra en kokbok? Det första du gör när du kommer till Västra Götalands län. Jo, då ska jag tala om för det, sa han. Jag var inbjuden till Skansen då. Jag visste att jag skulle bli landshövding, men det var inte offentligt. Men jag var inbjuden till Skansen och där skulle då landskapen visa upp sina olika maträtter. Och då fick jag se från Västergötland en grå grynkorv med potätermos på scenen. Vad i fridens namn är detta? Alla andra hade läckar mat och det var fisk och grejer. Men vad i herrans namn är detta för någonting? Och det måste han ändra på. Så att det var början till kokboken.
Ja.
Jag sa att det är ju en skam att inte du har skrivit någonting med grynkorv i boken. Det har du missat. Ja. Muttrade han bara. Annars är det inget fel på kokboken. Det är jättetrevligt. Ja.
Nu får du ta en låt igen, Gillis.
Ja. En favorit som jag har är Tantis serenad. Och den är en gammal fin låt som Jussi Björling har sjungit in, men jag tycker nog att Tommy Körberg gör den väl så bra. Om han ursäktar Jussi.
Ja, han ler nog i sin himmel.
Ja.
Månstrålar klara glimma, vinden sakta dör, och i den sena timma ja, mandolinen rör. Bara kärlekens håll
Vi har ju varit med på några möten, jag och du, Kent, när vi äter grynkorv. Och det är ju en riktig fest.
Ja.
Och jag är ju uppfylld på detta.
Ja, det är klart du är.
Och då var det ingen höjdare. När man var liten och morsan gjorde grynkar i kvarna, det vet jag, tyckte inte det var något märkvärdigt alls.
Men det var ju vanlig vardagsmat.
Visst.
Så.
Den har slaktat och då blev det ju så, så korngryn grejer. Ja. Men nu har man, jag vet jag kommer inte ihåg om vi hade senat till det, tycker jag så jäkla gött till. Mm. Och så, det finns ju lite olika sorter.
Ja,
nu.
Det var det sena på en del. Vill jag, vi testar ju varje år, varje gång som vi har de här tävlingarna, vad folk tycker bäst om. Och det är genomgående så att det är alltså potätemos och grynkål som leder senare. Men sen så, rotmos tycker en hel del om, och det finns de som gillar senapsås och pepparrotsås till. Mm. Men då är det vanliga potaten.
Senapsåsen tycker jag är kanon till dem.
Ja, det är fantastiskt välordnade arrangemang.
Ja, det är,
har flyttat på så bra med serveringarna där man går och tar det man vill ha och det uppmärkt olika.
Det är Tommy Kron som är en klippa på det.
Ja, det är ju fantastiskt.
Det är riktigt bra.
Men det är inte många ungdomar som gillar grynkål.
Nej,
det låter inte lyxigt.
Nej.
Men det är väldigt gött alltså.
Ja, det är rasande gött. Det är, som sagt, ja, det är jättegött. Men det jag sa, Tommy Kron, han är ju inte ordförande.
Nej.
Han är fjällster. Han håller det ihopet.
Jag förstår att ni hade roligt när ni sa
det. Ja, vansinnigt roligt. Ja.
Men har ni gjort grynkar själva någon gång då?
Tommys pappa. Nej. Jag har aldrig gjort grynkar.
Jag minns ju när morsan rensade i fjällster, du vet.
Ja.
Och det var ingen som tänkte på det, att det var tarma.
Nej.
Men det gick ju fint.
Skettsida som var ute på,
ja. Ja, visst.
Ja. Var det inte så?
Jo, men.
Ja, jag var noga med det.
Ja, det.
Så är det bra.
Men det rullar väl på med grynkorvens vänner och allt,
ja, det
där.
Jajamän.
Sen har ju, jag vet ju att du har ett stort och brinnande intresse för piraten, Fritjof Nilsson.
Ja, men.
Hur kom det intresset igång?
Jag gjorde lumpen i Ravlunda på skjutfältet där nere och låg i tält ifrån november till mars. Och det var ju hur dötröket som helst, det fanns ju inte ens ett fik i närheten, det var markarna. Men däremot hade man på markarna en boklåda.
Mm-hmm.
Och där låg ett par böcker som var, som jag tänkte, jag har piraten, vem är det då? Jo, så han bor där inte långt ifrån, uppe på i Kivik. Och jag hittade en bok där som var Bombi Bitt, jaha. Och den läste jag, den var ju trevlig, det var jätteroligt. Och sen hittade jag en till som heter Bocke Örtagård. Och sen var jag såld.
Det förstår jag.
De var vansinnigt roliga och sen gav det ena det andra. När han, jag har tyvärr aldrig träffat honom personligen. Men jag blev så jävla intresserad av honom som person. Han var alltså en mycket, mycket, mycket speciell herre. Och det var ju väldigt roligt att höra alla hans skrönor och alla hans spektakel som han hittade på. Va? Allt är väl inte sant, men mycket är sant, för han var en spjuver. Men så bildade en advokat i Göteborg, bildades Piratensällskapet, och det måste alltså ha varit en gång 80 någonting sånt där. Och då var jag inte sen att gå med den. Så att, då gick jag med i den och då fick man ju dels mycket information och mycket skrönor och mycket. Och idag tror jag att vi är, jag är inte alls engagerad i det, men jag tror att vi är det största litterära sällskapet i Sverige. Men det som vi pratade om ålderdomar, det är ju inga yngre som läser Piraten precis. Va?
Nej.
Det är det inte. Men han är ju, dels för det första är han ju gudabenådad skribent. Alltså han hanterar ju svenska språket som alldeles enastående. Va? Och hans berättelser är ju mustiga och roliga och välskrivna. Och så är det ju ofta en knorr på slutet som är super. Verkligen en överraskning. Och han har ju som sagt skrivit så vansinnigt många ord. Den här Bocke Örtagård tyckte jag är min favorit. Alltså den handlar ju patron Esping blev kyrkvärd i Tosterups församling. Han var analfabet. Han hade varit i kyrkan. Han blev kyrkvärd. Och hur det slutade. Sen har han skrivit en underbar berättelse som jag brukade dra när jag var ute och höll föredrag om piraten. Den heter Bankkalas. Och den handlar om hur bankstyrelsen i Skämsevik trädde samman. Och gjorde så varje måndag. Och sen var det efterspel och nachspiel. Och för att göra långt kort så slutade det med att de fick fram ett fat med kalla stekta spättel som de åt och smaskade. Och det visade sig att det var inte kalla stekta spättel. De visade sig dagen efter att det var stekt havregrynsgröt. Men de hade benat den här gröten. Tatt supen på gröten. Och det är en sån här poäng som helt underbar. Sen har han ju gjort så många dråpliga grejer själv. Tänk när han var advokat i Tranås en period.
Ja,
och
var han advokat alltså?
Han var advokat, amen. Han var väldigt duktig advokat, affärsjurist. Ja. Han hade, mig vet inte, han bara haft ett enda fall där han har varit försvarsadvokat. Och det var en stackars bonde utanför Tranås där som blev åtalad för tidelag. Det vill säga sexuellt umgänge med djur. Mm. Och det passade naturligtvis piraten att vara försvarsadvokat för honom. Och om det nu var Tranås eller Eksjö, det vet jag inte, men i varje fall så lyckades han få bonden fri. Han var frikänd. Och då var det gott att vara med det. Sen gick det ett tag så var det marken i Tranås. Och piraten hade ju sitt kontor där och, utåt gatan. Och då kom den här stackars olycksalige bonden där och sålde lekoa till marken och sälja den. Och då flyger den lee i piraten för att öppna han fönstret. Vad sa du, hej Nisaksson, ska du ta ut lysning? Så. Det var kanske inte riktigt roligt för Isaksson i varje fall. Och sen hade ju han och Sten Broman, de hade ju sina eskapader, vet du. De var den ena värre än den andra.
Var de kompisar eller?
Aj, om de var. Aha. Ibland. Ibland var de ovänner så in i Norden. Aha, ja. Men de har faktiskt, han och piraten Sten Broman, Povel Ramel och Tore Wretman har startat Gastronomiska akademin.
Jaha.
Och det var piraten och Broman som startade det. Och de träffades, de här fyra gubbarna, piraten, Broman, Povel och Bretman. Och Broman och piraten fick i uppdrag att skriva statuterna. Och det gjorde de. De åkte med tågfärja mellan Malmö och Köpenhamn i kaptenens hytt. Fram och tillbaka 6 gånger. När de var färdiga så hade de skrivit ihop statuterna som fortfarande än i denna dag gäller. Mm. Och de utfordrades med mjölk och knäckebröd, vilket måste varit en pina eftersom bägge två var tandlösa. De hade statuterna färdiga, eller vad? Sen bildades den då strax efter med alla möjliga i. Och den lever ju än idag. Mm. I Adeton på Gastronomiska akademin.
Ja, det är härligt.
Ja, man firar ju den.
Var det inte han som sa det, någonting att allt har hänt men allt har inte berättats eller något sånt där?
Ja, han sa att det finns ingenting som inte har hänt men det är mycket som inte är nedtecknat.
Så var det.
Ja. Men, det var en av hans deviser. Däremot har jag inte träffat honom, men jag har träffat hans fru Tora.
Aha.
Hon har ju intervjuat med henne och hon har berättat mycket roligt. Han var hypokondriker, piraterna. Och vid ett tillfälle så, han bodde i Kivik då, på andra våningen hade de sin sovkammare. Och han låg där och tyckte ju synd om sig själv och var ju alldeles döende i princip då. Så var en god vän där och hälsade på honom. Och han så insåg ju snart att det var inte så farligt med honom. Men när han skulle gå så pratade han med Tora. Så. Hur ska ni få ner kistan genom den här smala trappan? Då. Piraterna friskade till redan på kvällen. Ja, det var... Pingade han till den grundgrad.
Ska du ta en låt nu, Kanna?
Ja. Meet me in Stockholm med Wanda Jackson.
Meet me in Stockholm, baby, I'll show you around. Take a real slow boat to Helsinki town. The Scandinavian way.
Du har ju också varit turistchef. Ja, men... Hur ramlar du in på det då?
Ja, det var... Jag har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv. Men jag blev ombedd att söka turistchefsjobbet i... Det bildades ett bolag här uppe, ett turistbolag i Falsbyn. Och jag blev ombedd att skicka in papper på det. Och det gjorde jag och fick jobbet. Och det var ju nytt. för mig och det var nytt för alla andra, det här med turistbolag och sånt där. Men ganska tidigt så insåg vi att den stora grejen, det var ju tranorna, va?
Mm.
Och på den tiden när jag gjorde min första transäsong, det var alltså våren 90. Då stod vi ute vid sågen uppe vid Målby, om ni kommer ihåg det. Mm. Målby, det fanns en gammal såg där och bakom där var ett uthus. Och uppe i, på en åker lite längre upp där hade Gösta Magnusson på odlat potater. Och bara satt ner potater där och sen halvade han upp dem och så frös dem och så var det tranfoder.
Mm.
Och vi stod där med stampat jordgolv och sålde kaffe och såg ut där efter på kvällarna. Och vi var hemskt imponerade när vi summerade detta sen på östkanten. Summerade vad många bilar det varit. Jo, det hade faktiskt varit i år 1000 bilar nästan på. Vi hade någon förening som räknade bilarna. Och det innebär att då hade vi ju nästan 4000 besökare. Man räknade knappt fyra på varje bil.
Mm.
Och så höll det på och sen för att göra en lång historia kort så skadade sig mellan Naturvårdsverket och Gösta Magnusson. Och vi skulle flytta de här tranorna och det skulle inte odlas någonting där. Och då bestämde han, Hertzman hette han som var chef på Naturvårdsverket, att vi sprider ut korn istället. Och då gör vi det där vi idag sprider korn, och sprider vi ut där. Och så skulle vi flytta tranorna, fick vi först. Det höll ju på att gå alldeles käpprätt i afton, så det var inte en trana där på flera veckor. De var överallt annars och förstörde grödor, de här tranorna, för potater fanns inga. Men så var det den här tranen som körde fel sista veckan. Och då blev det affär där. Så att då sa, nu är det så nackande. Så att vi fick upp en barack ungefär vid parkeringsplatsen där. Som vi hade som informationsställe. I ett par år. Ända tills byggnadsnämnden kom och sa, nej nu får ni mig själv söka bygglov på den här kåken. Och då gick inte det. Men i samma ögonblick så var det kille på Vägverket. Vars namn jag nu inte kommer ihåg, som också var fågelintresserad. Och han hade sett det gamla Skalavägen. Där rastplatsen är nu. Mm. Den borde vi göra någonting åt, sa han. Tänk om vi kunde göra en rastplats där. Tänk om vi kunde bygga en informationsbyggnad där uppe på kullen. Och för att göra långt kort så alla bitar föll plötsligt på plats alltihop. Och det blev alltså en enastående succé. Så jag vet att första året när vi hade den här, då hade vi över 250 000 besökare. Och sen har det ju utvecklats ännu mer och samarbete runt sjön, så den tandansen är ju en enastående tillgång vi har. Det läggs ju massor med pengar på den. Det är en riktig tillgång.
För innan det så fanns det ingenting med turism?
Nej, när jag kom hit till stan och vet, fick vi åka leta tranor, va? Och åkerna, och det fanns ingen som utfodring överhuvudtaget.
Nej.
Och anledningen till att man började fodra ut det var ju att de förstörde ju grödorna för bönderna, va? De var tvungna till att göra någonting åt det.
Mm.
Det som var det som var orsaken till det. Mm. Så att den är roligt att ha varit med om den utvecklingen. Och som sagt, vad som har hänt runt om, du vet. Men jag menar, ta ett exempel bara. Det är Lövings ateljé, som har ju det är ett exempel bara. Och det finns ju många andra som var runt om som har tagit vara på det. Och framförallt har det blivit samarbete mellan Skövde, Skara och Falköping. Bara det är ju
det är stort bara det.
Det är riktigt bra.
Mm. Ja, vi skulle kunna hålla på i timmar och lyssna till dig, Gillis. Men det har vi tyvärr inte möjlighet att ha. Men vi tänkte ju att du skulle få avsluta programmet med att köra ett kåseri.
Ja, jag grävde min fatabur lite grann och jag tänkte att jag skulle ge ett exempel på hur kåseriet var. Och det ligger i tiden ungefär där vi är nu också. Och det låter som följer, och jag ska ta ordet. Och vi är alltså fem gubbar som har framtiden bakom oss, men som brukar träffas i bastun eller på ljugarbänken eller i bason eller över staketet eller var helst det ges tillfälle. Vi löser världsproblemen och vi ljuger för varandra och vi debatterar oväsentligheter, ibland över en pilsner. De där andra fyra, det är Bror Duktig, Försiktige Sture, Starka Arvid och Skamlöse Sven. Och häromdagen kom jag ofrivilligt i klorna på Bror Duktig, och där är en handlingens man, men det ska jag be att få återkomma lite senare. Men Det är likadant vartenda år. Då upptäckte vi i helgen som gick att vår vana trogen i anslutning till införandet ur sommartid så byter vi vintergarderoben mot allt vad det heter med yllor och långa och matalongkalsonger mot ner lättburet i bomull och kortarmat. Våra skjortor och brallor har tyvärr en benägenhet att under vinterförvaringen krympa. Nå, jag är inget dramatiskt, men dock. Men det är smällan man får ta så här tidigt på vårkanten. När det väl blir dags att på allvar putta i egen trädgård och då kränga och delar av sommargarderoben så ser vi ut som någon som hade hällt oss i byxorna och glömt att säga stopp. Denna sväller över. Men fysisk aktivitet har dock en fettförbrännande effekt, har vi hört talas om. Sommartiden är rådande som sagt var. Vi höll på att säga att inte bara klockan utan nära nog även i luften. Sista dagarna var det ju rätt hyggligt väder och det är då man ser lite märkligheter. Under helgens bergspromenad mötte vi nämligen först en slyngel iklädd kortarmad t-shirt och shorts, vilket vid en första anblick fick oss att höja ögonbrynen. Så jästa varmt var det väl ändå inte, tänkte vi, och lättade lite på vinterjackans knäppning. Förmodligen tillhörde han med den där slynglen och de där som vinterbadar i Pankarsjön, kan jag tro, och nu var på hemväg. Lite längre fram så möter vi sedan en gentleman som inte har noterat väderomslaget, för han bar lovikavanta och han hade en lapp över öronen, neddragen tupparluva och välknäppt pälsfodrat skinnjacka. Vi kan inte påstå att han så särskilt besvärad i varm ut, men han borde egentligen ha kövnat i den munderingen som vi ser det. Men sånt är det. Alla hinner inte alltid med allting i svängarna när det våras. Men det säger vi bara att när försiktiga Sture fäller in öronlapparna på sossekepsen och skamlöse Sven något irrande i blicken när han ser det motsatta könet bli allt mer lättklädda, då är det vår. Det är inget tal om det. Då är det dags att rätta in sig i ledet. För att signalera sommartidens införande är det också dags att låta snöskyffel och snöslunga byta plats mot grässlippade, räfsor och andra trädgårdsredskap. Det var förresten då vi gjorde upptäckten att vi hade glömt ihåg att våra kära injobbade blåbrallor sprack i skrevet till oigenkännlighet när vi lade sista handen vid höstbruket i november. Nu hängde de där som, men så skulle knappt duga till mattraser. Förresten ingen normal mattväver ska vilja ha en ingrodd målarfärg i sina mattraser. Vi erinnade oss att i höstas inte hade hjärta att slänga de våra gamla blåbrallor i soptunnan. Som vilket avskräde som helst, nu var de väl värda plaggen hederlig begravning. Men av något skäl så blev det inte gjort. Vi erinnade oss också om att vi då tänkte att vi kanske skulle önska ett par julklapp, men det blev inte av, vi glömde det också när det var önskelistedags. Och nu stod vi där billigt talat nakna med gångbara blåbrallor med ett vårbruk och fastighetsskötsel i antågande. Vi beklagade oss för vår duktig som påstående fot föredrog gemensam resa ner till blåbyxebutiken. Nu hörde till saken att vi är mycket angelägna om att ha byxor med plats för en välvuxen karl. Helst ska brallorna vara i sån vid och storlek att man nära nog kan stå still i dem medan de inte rör sig, men vi själva rör oss ett halvt varv utan att byxorna står stilla. Såna brallor, de är inte lätta att få tag i. I alla fall så dammade vi iväg ner med buller och bång in i blåbyxebutiken häromdagen och sin vana trogen så påkallade produktig uppmärksamhet redan i entrén. Hörru, kluthandlare, har du några blåbyxor väl tilltagna till storlek till den minst sagt välvuxna något fettlagda herre? Bordbiträdet som uppenbarligen har rötterna i Göteborg gjorde en snabb okulärbesiktning av vår person och konstaterade sen lakoniskt: gubbel, vi har inte ens måttband i hans storlek. Och det är möjligt att han inte hade, men blåbrallor fick han i varje fall tag i långt ner till vänster. Och de gladde oss ända tills vi fick se prislappen. Men nöden har ingen lag, så det fick bli affär. Gärna var brallorna var dyra, sa vi på hemvägen. Inte per kvadratmeter tyg räknats av vår duktig, då var det billigt. Det är annat än när det är springtrosor, där kan det dyrt till och med på kvadratcentimetern räknat. En klen tröst, men dock.
Ja. Det är värt en applåd.
Ja, det är det faktiskt. Ja, det är riktigt kul. Roligt att du använder ett sånt språk med.
Ja, det är fint. Det finns, fanns någon som retade sig bara att jag sa vi om mig själv.
Jaha.
Men det fick de ta.
Ja, jo. Det är inte bara kungen.
Nej.
Ja, det var trevligt att vara här, Gillis.
Det var kul att vara här.
Det här har varit gubbasvipet i mars.
Ja.
Men nu är det slut.
Redan slut?
Nu är det redan slut.
Har du räknat rätt nu, Kent?
Nej, det vet jag aldrig, men vi får se. Vi får fylla ut det eller kläppa bort något. Vi klipper inget i kåseriet i alla fall. Ska nå oss. Ja, detta var alltså gubbasvepet som sänder på Radio Falans sändningstillstånd.
Ja.
Och vi hoppas höra oss redan i april. Hej så länge.
Hej då. Och tack, Gillis.
Tack så själva.